Podplay.
Så, och det är inte så som jag har sagt tidigare, att jag liksom, det är inte så att jag verkligen kissar på mig, men jag känner att jag måste tänka hela tiden på liksom knipa och sådär. Så nu har jag ju gått iväg och har 18 gånger ska jag tydligen gå. Så slapp var jag i Kishita. Jag ska liksom gå till en snippläkare.
Våra sanningar
med Vivi och Karin.
På plats på dansgolvet. Karin da Silva med dansen En desperat mammas bekännelse från en biltur på franska västkusten med sin man och sina barn. Varsågoda. Det var väl en bra introduktion.
Älskar, verkligen.
Och så hade jag skrivit den och sen såg jag så här, säger de verkligen så? Det var en känsla det här, på plats på dansgolvet, säger de det eller sånt?
De säger plats på golvet. Gjorde de på min tid? Jag vet inte vad de säger. Helt ärligt, jag har inte sett någonting av Let's Dance nu faktiskt. Så jag vet inte vad de säger. Men
varför gör du inte det? För du har ju ändå ett dansintresse.
Alltså jag börjar fundera på om jag verkligen har det.
Det tog bara 40 år och du är liksom professionell dansare och känd genom ett dansprogram, men...
Exakt.
Ja, okej.
Okay. Nej, grejen är att jag känner ju typ alla som är med i programmet, dansare och även de flesta deltagarna, så det borde ju finnas ett intresse. Men det känns, det är liksom 18:e säsongen nu. Jag känner inte samma sug som jag gjorde i början. Jag har liksom gått vidare i livet. Och jag tycker det är intressant att se hur duktiga folk är och sånt där, men jag tycker... Helt ärligt, nej gud, jag kan inte säga det här högt.
Jo, du kan säga det. Det är bara du, till mig du säger det. Det är ingen annan som hör det här.
Okej, okay. Då känner jag så här. Nej, men det har gått 18 år. 18 säsonger av det här programmet. Som är ett jättebra program. Det är fortfarande ett av Sveriges mest sedda program.
Mm.
Men när man har varit inne i den bubblan så känner jag så här. Det finns 10 danser. Hur mycket mer kan man göra med de här danserna? Lite så. Känner jag.
Ja, men det är kanske också för att du är så duktig på just dans. Så du ser inte någon utveckling. För mig, jag tycker inte att det är så himla kul med dans. Därför ser inte jag programmet. Men jag kan ju inte känna så här, åh, nu kommer den dansen igen. Utan för mig är det hela tiden en ny dans. Även om de har dansat samma dans 18 gånger. Liksom, eller 18 år.
Ja, okej. Okay. För det är, jag känner exakta motsatsen. Men grejen är att jag tycker inte att det var en sån professionell danstävling på tv för ett tag sedan som jag kom in på. Och jag bara var så här, men gud, nej.
Ja, det är bara...
Jag har verkligen så här gått vidare från, sen annan dans, så här, so you think you can dance. Så det fanns ett annat dansprogram nu på Netflix som jag inte ens kommer ihåg vad det heter, där det var liksom stora grupper med dans och sådär. Sånt tycker jag var jätteroligt. Men just de latinamerikanska och standarddanserna har jag, nej men jag har gått vidare från det, känner jag faktiskt.
Vet du, jag tycker det låter sunt, Karin, för att egentligen i livet, men på riktigt, man vill ju ändå utvecklas lite. Och hade du tyckt det var roligt, ja, då hade det varit bra. Men när man inte tycker det längre, att man inte liksom... För det finns ju många, tror jag, som är kvar i gamla saker. Alltså det kan vara allt ifrån så här vänskaper och relationer och intressen och så här. Kanske egentligen inte för att det ger dem glädje längre eller för att de verkligen tycker att det är kul, utan av gammal vana. Man är rädd att släppa saker.
Ja, men exakt. Precis. Och det som jag kände när jag tittade på en vanlig danstävling, det är, alltså dansarna är ju otroliga, de är ju fantastiskt duktiga. Men jag känner också så här, men gud, varför har killarna såna kläder och oj vilken klänning, varför har de så mycket smink och lösbröst och lösnaglar och vad mycket alltid. Alltså vet jag, har liksom, när man lever i den världen, då var det ju helt naturligt, men när jag tittar tillbaka, man är så här, varför skulle jag ha lösbröst och lösnaglar när jag var 10 år gammal? Varför? Alltså vet,
hade du det?
Ja, alla hade det. Man såg ut som en jävla clown.
Nej men gud.
Och som sagt, detta är liksom ingen kritik mot er som håller på med det. För som sagt, jag har liksom vikt mitt liv åt det här. Men nu när jag har fått distans från... Och då var det liksom det mest naturliga som fanns. Alltså varje fredag fick jag sitta längst bak i klassrummet vid ett öppet fönster. För jag luktade så illa från all brun utan sol som jag skulle ha. Och det var liksom bara så det var. Men nu när man får lite distans till det, så känner jag så här, herregud vad vi höll på. Och vi åkte runt. Och, men jag ångrar ingenting. Nej. Absolut inte.
Men är det inte så i livet, ibland just det här med distansen? Jag bara tänker på när jag slutade spela handboll. Då hade jag ju spelat handboll. Jag spelade ju med Sävehof, med juniorerna, och skulle gå upp i elitlaget. Och det var verkligen träning minst en gång per dag. Ibland två. Plus alla helger. Det var matcher och det var liksom träningsläger och allt sånt där. Så att jag gick från att plugga supermycket på gymnasiet och spela handboll på gymnasiet till det här valet, vilket gjorde då jag kunde inte resa någonting, jag kunde inte liksom satsa på någonting annat, utan då skulle jag bara vara hemma och hitta något extra jobb och satsa på handbollen. Mm. Och så var jag på semester med en kompis, Karro, som också spelade handboll, och vi var på Kreta 2 veckor. Du vet, så här, superresa tänkte jag säga. Men,
ja, men det var exakt det var.
Ja, nej, men lite så. Ja. Vi bara så här, vi släppte allting. Och när vi var där och var ifrån all träning, jag hade ju självklart jättedåligt samvete för att jag inte tränade och liksom att vi drack mycket och åt onyttigt och sådär. Men där någonstans så började jag och Karo prata lite så här, men tänk om livet kunde vara så här. Alltså nu menar jag inte dricka alkohol varje dag. Men, men just det här med att inte ha handbollen hela tiden.
Exakt.
Och från början, när vi började tänka på det, så var det så här, ja, det vore ju kul, men det går ju inte. För vi var så liksom indoktrinerade i att så här skulle livet vara framöver. Alltså handbollen gäller. Och så började vi prata om det. Och när de här 2 veckorna var slut, då hade vi bestämt oss att vi båda två skulle sluta handbollen. Mm. Och det var ju superångest för att, som sagt, vi var ju så himla inne på att alltid spela handboll och bli superduktiga och så här. Och att svika laget, svika tränaren och så. Men när jag väl hade sagt det, alltså det var som att folk pratade om det, liksom att en sten bara släpper. Mm. Det var så himla skönt. Jag tänker att man kan behöva göra den typen av val även senare i livet, även gällande andra grejer. Men som man kanske inte tänker på att det är något man egentligen inte vill.
Nej, men exakt. Och det var ju det, så exakt så där var det för mig också. Jag dansade de sista åren tillsammans med min bror, och det var väl de roligaste åren som jag hade. För min brorsa är ju min bästa kompis liksom. Så då åkte vi runt, och då hade vi varit i Norge på nordiska mästerskapet. För vi var ju med i svenska landslaget, jag och brorsan och sådär. Så representerade vi Sverige på en tävling. Och sen när vi sitter, mamma hämtar oss på Landvetter. Och när vi sitter i bilen hem så börjar jag så här, jag vill sluta dansa. Och bara, va? Och det var liksom, alltså vet, som du säger, vi tränade varje dag. Vi hade liksom inget annat liv förutom dansen. Och då gick jag på gymnasiet, jag gick musikalgymnasium. Så då hade jag ju förstått att fan, det finns ett liv utanför dansen också. Och jag tyckte musikal var väldigt roligt, jag tyckte annan dans var roligt. Men jag var liksom tvungen att göra ett val, för jag hade inte tid att göra båda.
Men då måste jag fråga dig, du har berättat det här innan, men inte liksom så i detalj. Men var det verkligen någonting som kom där och då, även för dig? Eller hade du liksom marinerat det här ett tag? Eller hur var det för dig?
Nej, jag tror att det bara kom där och då. Men då det kom var det så jävla solklart. Mm. En sak som hör till det här, som egentligen säger emot allting, är att jag träffade en kille på den här resan till Norge som jag var superkär i. Och att jag slutade dansa betyder att jag skulle sluta träffa honom.
Vänta, jag måste bara fråga. Jag bara tänker nu på den här världskartan inne i Max rum. Var detta i
snoppkartan?
Ja, var vi i Ukraina, var vi i Ryssland, var vi i Frankrike, var var vi?
Nej, vi är i Danmark.
Ja.
Det var den här danska killen, mytomanekillen. Mm. Men vi var ändå tillsammans i 1,5 år efter det. Mm. Och jag menar, bara det att jag hade träffat en kille i den världen skulle ju kunna göra att jag ville fortsätta vara i den världen. Mm. Men trots det så kände jag bara så här, nej. Och jag fick jätteroligt samvete, för det betyder ju att min bror var, han var ju inte tvungen att sluta dansa, men han var ju tvungen att sluta dansa med mig. Mm. Och på den tiden fanns det liksom inte jättemycket danspartners, så jag hade dansat för England innan och min bror hade dansat med en polsk tjej, för att det liksom inte fanns någon i Sverige då innan vi började dansa med varann. Mm. Men det var bara sån självklarhet. Och efter det, så jag hade ju liksom, jag fick gå ut och festa och sånt där. Men mina föräldrar visste att jag kommer inte komma hem full. Jag kommer, om mamma har sagt att du ska vara hemma 12:00, då var jag hemma 12:00. Ja. Jag var liksom, jag skötte allting. Men precis då efter jag hade slutat dansa, då gjorde jag ju typ revolt mot mina föräldrar. Det höll väl i typ 2 månader.
2 timmar.
Ja, men typ. Jag började umgås med en ny tjej i klassen som var lite så här bad girl, alltså så här en av de coola tjejerna, och jag, du vet, började tjuvröka och var liksom, testade på det, för det hade jag, det som folk gjorde när de var 14, det gjorde jag när jag var 17-18 istället, för att jag hade varit så himla mycket inne i den världen. Men som sagt, jag var trotsig i 2 månader och sen så kom jag på att det här var inte så roligt. Så då blev jag duktiga flickan igen och satsade på skolan och sådär. Men just att det är så här, fan, det finns faktiskt en värld utanför det här. Ja. Och sen gjorde jag ju Let's Dance, så jag gick ju tillbaka lite till dansvärlden. Så.
Just det, alla trodde nog att du var liksom professionell dansare, alltså att du var det då. Eller jag trodde nog det i alla fall, om jag nu trodde någonting. Så...
Ja, men jag slutade ju, jag slutade tävla december 2002, och sen tog jag studenten 2003, och sen gjorde jag Let's Dance 2006. Så detta var ju 4 år senare. Mm. Eller nästan 3 år senare, för det var i januari. Och då hade jag gick ju på Balettakademin då, jag pluggade på Balettakademin, så då dansade jag annan dans. Jag var liksom aktiv så det var inte så att jag legat på soffan och käkat chips, utan jag var ju aktiv på ett annat sätt.
Man kan säga att din giffeltid, den hade inte riktigt börjat där, eller?
Jo, men det syntes inte på mig, eftersom jag rörde mig också. Nu är det bara gifflar som gäller.
Alltså gifflar, jag tycker hellre gifflar än dans, det säger jag bara.
Faktiskt. Nej, men så då dammade jag av dansskorna igen och så körde vi några säsonger. Och det var ju samma sak med Let's Dance. Efter 3 säsonger kände jag så här, nej, det finns ett liv utanför Let's Dance också. Jag vill satsa mer på TV, jag vill göra annat. Och då valde jag att tacka nej till Let's Dance för liksom ett 4:e år. Och det togs inte emot så positivt av alla i produktionen.
Såklart inte, du var ju typ dragplåstret. Jag kan lova att minst 200 000.
Det var jag verkligen inte, men...
Lyssna, och detta var till och med innan indierna. Minst 200 000, koll, de tappade det på att du slutade. Jag tror verkligen det.
Nej, det tror jag, men tack så mycket. Men då hade jag, och det här tror jag inte att jag sagt högt någon gång. Då var det en person i produktionen som hade en viktig roll i produktionen som sa att tackar du nej till den här säsongen av Let's Dance så ska jag se till att du aldrig får ett annat tv-jobb för resten av ditt liv.
Nej, är det sant?
Ja. Nej, men och då sa jag, fuck you, look at me now.
Bra, men det är så himla obehagligt tycker jag med den branschen, för det var ju anledningen till att jag slutade. Jag hade ju ändå jobbat som programledare i 2,5 år tror jag. Men just det här att det var så jäkla mycket armbågar och det var så mycket insmilande. Jag vet inte om jag sa det, men det var ju en kvinna som jag vet, en känd programledare, som åkte runt till viktiga människor i tv-branschen och liksom så här typ bjöd på lunch, bjöd på fika, hade med sig picknickkorgar, alltså verkligen så här bara smorde upp dem. Och då jag bara kände, det här är inte jag.
Nej, men det är ju så det... Nej, exakt. Och det är väl kanske en av anledningarna till att jag inte har fått leda något av de stora programmen som jag vill leda, för att jag funkar inte på det sättet. Jag är trevlig och artig, och visst, man får ha lite, jag brukar säga att man får ha runda armbågar. Man måste liksom lära sig att ta sig fram i den här branschen, men inte på bekostnad av att någon annan mår dåligt, känner jag. Men det är ju inte riktigt alla som har den filosofin.
Nej. Ja. Men nu vill jag bara säga en sak.
Hur fan kom vi in på det här?
Ja, det är det som är det sjuka. Jag hade då den här introduktionen för att lämna över till dig, eftersom jag tog över hela förra poddavsnittet, så tänkte jag att nu ska du få ta över det här. Och sen har jag pratat.
Det gick så där, din plan.
Ja, men det minnet är inte det bästa. Jag kom på det efter ett tag, men vad hände med introt och vad ville jag med introt? Och så bara, oj då. Men okej, nu håller jag för min mun. 1, 2, 3, varsågod.
Jag kommer inte ihåg frågan. Jo, jag ska berätta om vår biltur genom France, eller?
Mm.
Men det har varit långledigt med Kristi himmelfärd. Är det det som har varit?
Jag tror det. Eller jag fick inte säga något, förlåt. Jag har redan släppt munnen. Ja.
Och jag blir så stressad att jag ska prata helt själv. Nej, så vi passade på att sätta oss i bilen och åka till Frankrikes västkust. Och tanken var ju först att, min tanke var, jag bara, vi hyr en husbil eller en sån campervan. Pratade du om detta i förra podden?
Nej, det gjorde du inte, men jag måste en sak utan att säga för mycket. Jag har jättedåliga minnen av en gång så skulle vi hyra en båt och så fick vi inte båten och istället fick vi en husbil. Oj. Och Anders försvann. Jag säger inget mer, varsågod.
Men vadå Anders försvann? Så där kan du inte lämna det, fattar du väl?
Men kör dit först, vi återkommer till det att Anders försvann i husbilen. Nu vill jag höra.
Men jag skriver upp, Anders försvann, försvann. Jo, men sen kom vi ju på, för jag var så här, det blir mysigt, vi åker runt och jag är ingen husvagns- eller husbilsmänniska. Jag har aldrig, tror jag, jag kommer inte ihåg saker, men aldrig bott på en camping. Och varje gång vi är på en camping får jag så här lite kli i kroppen, du vet så här, nu är klockan 5, då sätter sig alla på solsidan av husvagnen, öppnar upp en bag-in-box med rosé, klockan 7 sätter man på grillen, klockan 8 är Uffe och Camilla lite för fulla där borta på plats C17, du vet lite så.
Åh, jag tycker det låter underbart, jag vill bli campingmänniska, jag är ingen. Men jag känner efter din beskrivning, jag vill bli det.
Nej, men det, och det är bara min bild. Jag kan tänka mig, alltså, att få, det är ju väldigt många människor som just kampar, så det måste ju finnas någon skärm med det. Men jag vill inte stå i kö för att kissa på morgonen eller för att diska och sånt där. Jag är lite mer bekväm av mig. Men den här gången tänkte jag så här, vad fan, vi hyr en camping, liksom camper van.
Ja, men det är någon jävla lyxgrej. Du kan ju inte säga att det är så här, stå med någon polett någonstans.
Nej, men det var ingen, men den hade toaletter och den hade kök inne i med rinnande varmvatten, för det var viktigt för mig. För jag vill liksom inte stå i kö för att bajsa på morgonen. Men det, ja, det är jag. Och sen så, vi skulle liksom, du vet, jag och Niklas, vi satt och barnen var superpepp. Vi bara, men det här blir jätteroligt liksom. Och jag bara, fast man kanske borde börja boka liksom campingplatser, för det är ändå långledigt, folk åker väl runt. Och så började vi kolla lite där, vi började liksom skriva in vad vi behövde i bilen och tillägg och bla bla bla. Och sen precis när vi ska trycka på knappen för att liksom så här boka och betala, vi bara, men fan, vi suger på den till imorgon liksom. När allting ligger kvar så kan vi trycka på knappen imorgon bitti. Och sen vaknar vi på morgonen och vi bara, nej, vet du vad? Och så ska man in i någon liten fransk by med det här åbäket som liksom inte kunna få plats någonstans. Och man kommer inte hitta parkeringsplats och nej. Så vi skete den idén, kom vi på morgonen, och sen på eftermiddagen åkte vi typ. Så vi bokade lite hotell på lite andra ställen, men det var också lättare sagt än gjort, kan jag säga. Bland annat så bokade vi... Det känns jättekonstigt när du inte pratar alls. Är du kvar?
Vet du varför? För så fort jag öppnar munnen, då känner jag att jag avbryter dig. Så nu tänkte jag att nu ska jag vara tyst.
Har du något att tillägga från det jag har berättat?
Inte ett ord. Varsågod, fortsätt.
Nej, okej. Okay. Tack så mycket. Och Niklas, han bara, jag har hittat ett jättemysigt slott någonstans på Airbnb.
Det såg så mysigt ut.
Ja, men det var så fint. Så han bokade liksom. Dels så skickade han en bokningsförfrågan, så det blev inte bokat direkt. Så vi bara okej. Och sen hörde vi liksom ingenting från det här slottet. Jag bara okej, ja, det här känns ju sådär. Tänk om vi liksom inte får det. Och sen så jag bara, men jag går in och tittar. För då hade han bokat. Vi skulle bo på ett ställe som hette Enfleur på onsdag till torsdag. Som jag tydligen har varit. När vi var på väg dit, pappa bara, åh, vi var i en jättemysig by när vi var i Frankrike. Jag bara, har jag varit i Frankrike? Han bara, ja, vi har typ bilat runt där i Normandie. Jag bara, ja, ja, okej, kanon. Han bara, en mysig by som heter Enfleur. Jag bara, men gud, det är där vi ska bo. Så jag har tydligen varit i den byn, den var supermysig.
Känner du igen någonting?
Nej, absolut. Och så hade Niklas då bokat där Airbnb på torsdagen. Och sen skulle jag boka på fredagen. Jag bara, gud, jag har hittat ett annat slott. Titta på det här. Niklas bara, men det är ju det jag har bokat. Jag bara, jaha. Så av alla hotell och hus och slott och allting i hela Frankrike så har vi hittat samma.
Men var inte det det du sa när du satt uppe mitt i natten? Nej?
Jo, exakt.
Ja, just det.
Så det var det som jag hade hittat. Och det var det exakt samma som Niklas hade hittat också då tydligen. Men då kände vi så här, i och med att Niklas inte har fått något svar på sin Airbnb-grej till det här slottet då, så vi bara, men vi ringer dem. Det var en 81-årig man som svarade, kunde inte ett ord engelska. Så vi bara, reservation pour Airbnb à demain. Du vet, höll på så här. Han bara, va? Han bara, skicka ett mail. Vi bara, okej. Okay. Skicka ett mail med allting. Inget svar på det här mejlet. Och då skickar vi ett franskt mail. Google Translate, tack så mycket. Jag bara, men då tar vi bort våra bokningsförfrågan på Airbnb. Så bokar jag 2 nätter på deras hemsida istället. Vi bara, kanon. Och då var det så här, ja, du har skickat en bokningsförfrågan på en bokning för 2 nätter på det här slottet. Invänta svar. Vi bara, ja. Får inget svar från det här stället. Åker runt i Frankrike en dag. Och sen har ju den här natten kommit och vi ska sova på det här slottet. Och vi vet inte om vi har fått ett rum. Så man bara, Och till saken har jag att det ligger liksom på franska landsbygden. Det var inte så att om vi kommer dit och vi inte har ett rum, att vi kunde ta ett annat hotell. Utan då var det liksom, bam, då får vi sova i bilen typ.
Ja, men tänk om ni hade haft den här husbilen där då. Då hade det ändå varit bra.
Ja, men då hade vi inte ens bokat slottet. Nej, då hade okay. vi bott i husbilen från första början. Ja, du kan fortsätta vara tyst.
Ja, men det är det jag känner. Så fort jag öppnar munnen så bara, okej. Okay.
Nej, prata på. I alla fall, så kommer vi till det här slottet 8 på kvällen. Och vi bara, vi ska ha ett rum. Och den här tanten som var typ 75 som kommer, hon bara, no da Silva. Vi tittar i sina handskrivna papper. Vi bara, vad fan? Sen bara, isi! Så bara, här fanns det. Vi bara, men gud vad tur. Och så visade det att vi hade 2 nätter och allting var frid och fröjd. Vi går in i slottet och Theo som aldrig, alltså han klagar inte, han är liksom, han gråter aldrig, han är aldrig ledsen, han är väldigt sällan arg. Alltså han är en väldigt så här trygg och lugn person. Mm. Han bara, hur länge ska vi bo här? Vi bara, 2 nätter, det känns coolt, det är från 1200-talet, det är liksom riddare har bott här, bla 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 bla. Och vi fick rummet längst upp i ett torn, alltså det var så jävla coolt. Mm. Han bara, jag får en jätteobehaglig känsla här.
Nej men gud, alltså jag hade bara flyttat ut på ett fält.
Nej men, och jag tror ju på sånt. Ja. Speciellt med barn och hundar, just att de är väldigt mottagliga för andra energier och sånt där. Mm. Och först är jag bara, men sluta, det här är jättekult. Han bara, jag vill inte bo här. Och sen börjar han, du vet, bryter ihop och sitter och storlipar.
Nej.
Vi bara, alltså vad är det? Vi bara, men vad är det du känner? Han bara, jag får bara en väldigt obehaglig känsla och det känns inte rätt och det känns som att det är bara obehagligt. Och vi bara, okej. Okay. Och då är klockan liksom 9 på kvällen. Vi bara, men vi måste bo här i natt. Men jag kan börja titta om det finns hotell någon annanstans. För vi vill ju att det här ska vara en trevlig resa. Men fortfarande så är detta ett ascoolt ställe till oss. Så att du bara så här, var lite open-minded och ja. Han bara, okej, okay. Men då vill jag sova med Richie. Vi bara, absolut, för vi hade 2 rum. Mm. Så vi bara, men då sover Richie i ditt rum och sådär, så känner du dig lugn. Och sen gick natten och det gick bra. Och han var såhär, nej men jag kan sova här en natt till. Så då sov vi där 2 nätter. Och jag har aldrig känt några energier eller något sånt där. Men jag är liksom öppen för det. Så jag var såhär, nej men man kanske känner något. Men jag kände absolut ingenting. Och jag frågade till han bara, nej men nu känns allting bra. Mm. Jag bara, okej. Okay. Så han kände liksom någonting.
Ja, men antingen så var det så, och då var det så. Eller så kan det ju vara så här, men du vet, han har sett något eller läst någonting om något slott eller så. Och bara så här fick en. Och det kan ju såklart också påverka känslorna. Så det behöver ju inte vara någonting på riktigt. Men jag tror verkligen det. Nu vet jag inte, jag menar, är man ute i mitt ingenstans och man inte har något alternativ, då kanske jag också hade bott kvar. Men jag tyckte det var otroligt obehagligt. Jag hade bara typ lagt hela familjen i samma säng och mig själv i mitten. Ja. Det är också ett sånt exempel på liksom, det är inte så trevligt beteende, lägga sig själv i mitten liksom.
Då tar de barnen först och spöket kommer och sen så
Anders läggs ut och så Kjell någonstans såklart. Där också vakta och så, men jag i mitten.
Man får prioritera helt enkelt.
Vi har ett betalt samarbete med Ako och nu ska vi snacka lite intimvård.
Fråga, måste vi säga intimvård? Det känns inte riktigt som oss, kan vi inte säga shit caring?
ja, det kan. Du får säga precis vad du vill. Det viktiga i det här är att man fattar att det handlar om Intimate Care, som är en produktserie från Ako som är specifikt anpassad för våra nedre regioner, just för att inte rubba den naturliga pH-balansen.
Yes, och nu pratar vi ju inte om fötterna i den nedre regionen, utan vi pratar om shishittan.
Yeah.
Och det kan ju jag känna som kvinna, när man går igenom liksom alla hormonella faser. Vi pratar om tonåren, man är gravid, man ammar, sen kommer man i klimakteriet. Och det kan ju också påverka hur man mår i underlivet, eller hur? Ja. Jag minns som när jag ammade till exempel, slemhinnorna var ju torra som fnöske, och det är ju även i slidan.
Förlåt att jag skrattar, men jag älskar när du säger fnöske. Men jag måste också påtala det här underlivet. Alltså det är ett till ord som jag känner att jag är lite så allergisk mot. Ja. Underliv. Låter inte det så här sjukt stelt och lite så här kliniskt?
Jo, jag slängde ju även in ordet slida där också, kände jag när jag sa det.
Ja, precis. Men kan vi inte komma fram till att vi säger shishitta? För alla ni vet ju ändå vad vi menar.
Yes.
Mm.
Gud, vi kommer liksom in här och ändrar hela vokabuläret, men det var inte riktigt meningen. Men det finns alltså, om vi går tillbaka till det vi ska prata om, så det finns två stycken tvättprodukter i den här serien. Det är Intimate Care Cleansing Wash, och det är en mild och len tvål. Och sen så finns det Intimate Care Cleansing Oil, som är en tvättolja.
Och det är min favorit, alltså tvättoljan. Jag känner att det blir så här, jag vet inte, just olja tycker jag är så härligt för huden. Det blir så här mjukt och lent efteråt.
Mm, verkligen. Och sen har de ju också två stycken krämer. En gel, Intimate Care Moisturizing Gel. Och en kräm som är Intimate Care Soothing Cream. Det låter ju nästan som glassar, eller hur?
Ja, men det gör det.
Och det skulle man faktiskt nästan kunna säga att det här är fast för underlivet, liksom fast för kittan. Hur kan jag förklara? För glass gör mig glad, och de här produkterna gör min kitta glad.
Fantastiskt. Mm. Och det bästa till sist, självklart så har vi en rabattkod. Just nu så får ni 25% rabatt med koden AKOINTIM25 i ett enda ord på apotea.se. Och erbjudandet gäller till och med den 25 juni.
Tack så mycket, Ako.
Men inte det konst egentligen, för man älskar ju sin partner väldigt mycket, men ändå, nu kan jag bara prata utifrån mig.
Du älskar dig själv mer, punkt slut.
Ja, men någonting är det ju, för att jag vill ju sova längst in, och det är egoistiskt. Om det kommer någon så vill inte jag vara där, då tänker jag ju inte så här, då blir han mördad först, det är inte det jag tänker, men typ att han ska försvara. Men det är ju också, det är ju att kasta honom under bussen liksom.
Ja, samtidigt som när han håller på att brotta med mördaren så slänger du ut lakanen ner för balkongen och hissar ner dig.
Mig själv, ja. Vad händer med Anders då?
Exakt, och sen bara jävlar barnen och Anders.
Herregud.
Ja, nu är vi tillbaka i den där filmen igen som vi pratade om förra veckan.
Ja, just det.
Turist. Herregud. Ja. Nej, men och så efter det, och så åkte vi runt på massa ställen, och det var fantastiskt. Och så avslutade vi med en dag i Paris, för Niklas syster var där och hälsade på. Vi bara, men vi kommer dit äta middag mer. Det är så jävla gött att man bara kan göra så. Så bodde vi på ett hotell mitt inne i stan, och det var fantastiskt. Och vet du vad jag är gladast över på den här resan?
Att du och Niklas hade så himla härligt sex.
Absolut inte.
Nej.
Att Richie skötte sig så bra.
Ja, men det vet du, det tänkte jag på. För du har ju haft problem med honom. Och nu var han med, och han var på slott, och han var ute, och han gick in i storstad. Och han, gud vad bra, Karin.
Nej, men alltså, han har varit så duktig. Jag kan bara köra en liten recap. Vår hund är ju pandemihund. Han är liksom, Leia när hon var liten, hon var ju med precis överallt. Hon blev liksom socialiserings, nytt konstigt ord. Hon blev tränad socialt från när hon var 10 veckor, var hon med mig i Stockholms skärgård på en tv-inspelning liksom. Medan Richie, han har hållit sig mest hemma. Han har blivit attackerad flera gånger, så han är väldigt osäker när det kommer till andra hundar och ibland även andra människor. Mm. Om de liksom kommer springande mot, han utgår från att alla ska döda honom. Mm. Så då blir det att han liksom försvarar sig.
Mm.
Ja. Men vi har tränat stenhårt med honom. Vi har anlitat en ny hundtränare och bara tränat stenhårt med honom. Varit väldigt hårda mot honom, så att han liksom ska fatta att han inte behöver ta något ansvar. Vi ser att den hunden kommer. We got your back. Alltså det är verkligen så. Och han har blivit så himla duktig. Så nu har han liksom gått in, du vet, i smala gränder, mött hundar. Om vi säger att på den här resan, att vi kanske har gått på, jag överdriver inte när jag säger 300 hundar. Alltså det är hundar överallt. Och han har så här morrat mot 5. Bland annat en stor blandning mellan pitbull och någonting, tror jag. Jag älskar den rasen, så det är inget illa ment med det. Men som hade en stor munkorg som gjorde ett utfall mot honom. Då gjorde Richie ett utfall mot den också. Men det gick bra. Men han skötte sig bara så jävla bra. Och du vet, jag blir så stolt, för då känner vi bara så här, gud, vi har fått vårt liv tillbaka typ. Nu kan man ta med honom på ställen.
Nej, men för du har ju mått riktigt dåligt. Jag tror inte att du har berättat riktigt om det här i podden, men du har haft en tränare eller, ja, nu håller jag på att göra som du gjorde förra veckan. Berätta vad som har hänt dig. Varsågod. Ja.
Nej, men vi har haft flera hundtränare, och jag har känt liksom så här, nej, men det här, vi kan inte ha en hund som är liksom osäker, vilket utspelar sig i en väldigt osäkerhet, men som blir att han blir aggressiv för han blir så rädd mot andra hundar och även mot vissa barn och människor. Och han har aldrig gjort någonting, ska jag säga. Mm. Om han hade liksom gjort någonting, då hade det inte varit så. Men det har aldrig hänt någonting.
Mm.
Men att man känner att när man är lite osäker, när barnet tar hem kompisar och man måste liksom vara på vakt hela tiden och sånt där.
Mm.
Men nu så känner vi att nu har det vänt och det är så jävla underbart.
Ja, fantastiskt.
Sen är det fortfarande så att vi liksom inte kan släppa in honom i en hundrastgård, för då vet vi inte riktigt vad som ska hända. Men vi kan liksom fortfarande ha med honom överallt. Och han har suttit i, du vet, var med på restaurang. Och det är det som är så underbart i sådana länder. Man får ju ha hundar överallt.
Mm.
Så han var med i Paris och köka frukost liksom vid Sacré-Cœur och... men fantastiskt, så det var underbart. Och också väldigt gött, känner jag, att barnen har blivit så gamla att man faktiskt kan göra såna här saker.
Ja, nej, men det är ju 2.0 i liksom föräldraskapet. Jag skulle säga så här, när barnen är så pass stora att man kan göra grejer, det är 2.0. Nu ska jag berätta om 3.0, där jag befinner mig just nu.
Ja.
Det är när barnen...
De vill inte vara med mer, så du slipper dem helt och hållet.
Nej, det är däremot backning. Det är ju nästa steg, och då kommer jag bli jätteledsen.
Ja, det är klart. Förlåt. Jag tog det som något positivt.
Ja, jag förstår. Man gör ju det när barnen är små. Det gjorde jag också. Jag bara, gud vad skönt att de klarar sig helt själva, så man bara får lugn och ro. Men nu känner jag bara att jag vill vara med dem. Men det som är positivt 3.0, det är att... Eller det kan ju inte säga om alla barn, men Knut i alla fall. Nu är det han som står och bakar och gör grejer och bara, mamma, nu är jag färdig med det här. Och han testar olika cheesecakes och drinkar och lagar till och med mat ibland och sådär. Det är lyx.
Underbart, verkligen. För vi sa ju bara, tänk att göra den här resan med liksom en ettåring och en treåring. Du vet, man ska hålla koll på barnvagn och sovtider och man ska ha med sig mat överallt och blöjbyten. Och nu är det så här, mamma, jag är hungrig. Ja, du får vänta i 2 timmar. Okej, alltså lite så. Så det är så jävla gött.
Nej, jag håller helt med. Vi reste en del med barnen när de var små, för att vi ville typ inte inse att vi hade fått barn. Och vissa människor kan ju resa. Alltså jag följer ju vissa konton så här som verkligen är på typ jorden runt resor och backpackar och så här. Jag är ingen sån typ. Det insåg jag när jag försökte åka på charter och typ höll på att bryta ihop, för att jag tyckte att det var så svårt att liksom få in hela föräldraskapet liksom i en semesterrutin. Men det är olika där hur man är, men man ska i alla fall inte känna sig dålig om man tycker att det är jobbigt att åka på semester med småbarn.
Absolut inte, och det är jobbigt. Vi har faktiskt rest väldigt mycket med barn och det har gått bra. De är väldigt lätta att resa med. Men det är ju ännu lättare nu. Just det här när man slipper vagn och sovtider och du vet, de här grejerna som ska in i, för det blir ju, man reser ju på ett helt annat sätt när man har småbarn och när man har, och nu känner jag bara så här, gud, tänk att dra en barnvagn på de här små kullerstensgatorna. Alltså sådana saker också.
Ja, nej, jag förstår vad du menar.
Och där tycker jag också, när man har små barn och man känner att man vill resa, folk som är så här, men de kommer inte komma ihåg någonting. Man bara, men vi kommer ju komma ihåg någonting.
Ja.
Även om våra barn inte kommer komma ihåg att de har sett Mont Saint-Michel till exempel, där vi var nu. Men vi kommer ihåg och vi kan titta på kort och det... Ja.
Nu kommer de ju komma ihåg, eller vadå? Nu är de ju stora.
Ja, men som sagt, jag gjorde ju exakt den här resan när jag var typ 8. Kommer inte ihåg någonting.
Men det har nog mer med dig att göra.
Exakt. Så jag säger att barnen inte kommer att komma ihåg. Jag kommer inte heller komma ihåg. Men Niklas förhoppningsvis kommer komma ihåg, så han kan berätta för mig vad vi har gjort.
Men om man ska tänka så, då kan man likväl bara, då kan du och jag bara vara hemma resten av livet, med tanke på att vi inte kommer ihåg någonting.
Fan vad gött.
Där har vi lösningen. Vi vill fan inte göra någonting.
Faktiskt. Men du, nu har jag pratat i 34 minuter. Nu är det din tur. Hur mår du?
Jo, men jag mår fint, tack. Nej, men det rullar på livet. Tack så mycket alla ni som har skrivit. För det är många som har skrivit kring det här med ADHD-utredning och gett lite tips och sådär. Jag var faktiskt tillbaka hos läkaren här i morse och diskutera lite hur vi skulle göra för att komma vidare. Men det känns i alla fall som att jag är på gång. Vi får se vad det mynnar ut i, men... Jag har i alla fall börjat.
Men gud vad bra. Känns det bra? Du känns inte att vi har tvingat dig till detta?
Nej, men det är ju saker jag har tänkt på innan. Verkligen. Och det handlar lite om, insåg jag, i morse när jag var på väg till läkaren. Dels det här som jag tycker är svårt att ta tag i saker, men också att ta mig själv på allvar. Att jag är värd att må bra och hitta lösningar på de grejerna, alltså så här, som jag har problem med, min huvudvärk och det här. Så att det gäller att påminna sig själv om det, om man börjar tvivla eller liksom av någon anledning känner att jag skiter i det. Eller lite som jag har sagt, men jag bryr mig inte, jag kommer må lika bra om jag har en diagnos eller inte. Så här. Det tror jag lite också har varit ett försvar för att jag inte riktigt har tagit mig själv på allvar, eller ja, men det är så lätt att tänka, folk har det så mycket värre. Det kände jag igår till exempel, jag kollade på dokumentären som var en annan del, det här som jag var med i, Story, en mammas hemlighet. Det är ju en dokumentär, eller 5 olika dokumentärer om olika liksom livsöden. Så jag kollade på en annan igår som heter En bränd idol, tror jag att den heter, med han Axel Kylström.
Ja.
Eller Kylberg kanske. Som klättrade upp på ett tågtak när han skulle ta studenten och blev så svårt brännskadad att de inte trodde att han skulle överleva. Och när jag tittade på hans...
Var det på studentdagen?
Inte på studentdagen, men han hade varit på en studentfest. Eller var på väg till en studentfest.
Oh.
Så det var liksom, det var så, de kontrasterna liksom mellan att man tycker att man har hela livet framför sig, inga problem, allt är roligt, det är bara party och allting, och så hamnar då på akuten under så lång tid. Hela den resan, det var ju fruktansvärt. Och då kände ju jag så här, men gud, varför fick jag göra en dokumentär? Hans öde var ju mycket värre. Och, ja, men det är lätt att jämföra sig hela tiden.
Ja, fast det är det man absolut inte kan göra.
Nej, jag vet.
Alltså alla har ju sin verklighet, så enkelt är det. Och som du säger, du är ju värd... Alltså det finns ju alltid folk som har det värre än en själv. Men man är ju faktiskt värd att må så bra som det bara går, tycker jag. Och att det här är ju ingenting som... Alltså just det som vi pratade förut med att ha liksom vassa armbågar och putta sig fram och sådär. Det här gör du ju bara för din skull. Mm. Det är när du gör det här så påverkar det inte någon annan. Det är ju inte så att du säger, nej, nu ska jag göra den här utredningen och därför är det, jag skiter i om det är 1000 andra som inte får göra den. För jag måste komma före och göra den. Alltså det är ingen annan som påverkas av ditt beslut om att du vill må bättre. Förstår du vad jag menar?
Fast det är du i för sig. För ju fler som anmäler sig, desto svårare är det ju för vården och vårdkön och allting.
Ja, men.
Men, nej, men så kan man inte känna heller.
Ja, men herregud, nej, så får du inte tänka. Vården är ju där för att hjälpa människor som behöver hjälp.
Ja,
och just nu behöver du hjälp med det här.
Nej, men så är det verkligen.
Ja.
Men jag vet inte om jag kom till någon slutsats av det här. Det var nog mer så här lösryckta så här fragment av vad jag befinner mig just nu.
Men det är väl jättebra. Och jag kan säga att du pratar ju mycket om, eller vi, men framförallt du, just att man ska ta tag i saker som du precis sa, att man är värd att må bra. Och det har ju faktiskt gjort att jag tar tag i lite ett problem som jag också har haft.
Nu blir jag helt tyst här. Det är inte, är det huvudvärken? Nej.
Nej, den har jag också tagit tag i. Men det har ju varit, det är liksom, ja. Nej, men jag har ju haft problem med min bäckenbotten, helt ärligt. Och vi har ju pratat mycket om så här urinläckage och sånt där. Och jag har tänkt att, nej men vad fan, det är väl så farligt, det är det inte. Men så kände jag nu när jag har dansat så mycket och sånt där, jag bara, fan man ska inte ha det så. Och det är inte så som jag har sagt tidigare, att jag liksom, det är inte så att jag verkligen kissar på mig. Men jag känner att jag måste tänka hela tiden på liksom knipa och sådär. Så nu har jag ju gått iväg och har 18 gånger, ska jag tydligen gå. Så slapp var jag i Kishita hos en sjukgymnast. Jag ska liksom gå till en snippläkare. Gud, heter det så? Snippdoktor?
Nej, men det är inte sjukgymnast, det är ju inte en snippdoktor. 18 gånger.
Nej, men det är en... Jag vet inte om hon är utbildad gynekolog, kanske.
Men
hon jobbar med... Alltså, vi tränar min bäckenbotten och inre magmusklerna.
Gud, vad bra. Kan inte du ha en livesändning på Instagram där du går igenom hur man gör? För jag vill veta, och jag tror att vi är många som vill veta. Det är jättebra.
Ja, fast jag kan inte än. Nej. Jag måste ju gå dit. Och vet du, det är konstigt, du vet när man går till en PT och man ska jobba med ryggen och sånt där, då håller de ju handen på ryggen för att se att man jobbar.
Är det så här också? Nej.
Jajamensan.
Nej, men du skämtar.
Alltså jag sitter och får göra knipövningar, inte hela tiden, men medan hon så här är tvungen att känna efter så att jag gör rätt.
Okej, men hur, vänta, nu måste jag tänka då. Hur går det här till? Är hennes hand liksom typ som en sadel under dig liksom, som du hukar över? Eller hur funkar det?
Va? Nej, hon stoppar in ett finger i mig och känner så att jag kniper åt ordentligt och gör på rätt sätt.
Men ligger du typ i gynnestol då? Eller vadå, hur ligger du?
Nej, nu låg jag på en matta och liksom med bena upp, alltså fötterna i, men du vet, bena upp. Och så gjorde jag olika andningsövningar och så ska jag knipa och slappna av och andas och arbeta med magmusklerna och sådär.
Och det, alltså det är ju fantastiskt. Jag säger absolut inget om det, men det var ändå lite chockerande för jag har aldrig hört det. Och
du... Nej, jag har faktiskt, eller en kompis till mig har gjort samma, inte i Belgien men i Sverige. Och då pratade hon just om att det var så här, att det var lite konstigt. Så jag var lite mentalt förberedd på det. Och hon var också väldigt så här: nästa vecka så kommer jag känna efter så du gör rätt. Bara så du är liksom mentalt förberedd och att du är okej med det och sådär. Så hon var väldigt så, det var inte så att hon bara ryckte av med kläderna helt plötsligt. Utan det är väldigt, men just också att hon är liksom, hon är så fruktansvärt professionell. Så det, alltså det, jag har ju varit med om mer avslappnade situationer i mitt liv. Men det känns ändå inte jättekonstigt.
Nej. Nej, men jag, som sagt var, whatever works, det säger vi alltid. Och så länge liksom, hon är professionell och det räknar man ju med när hon har en sån roll. Liksom. Så det är väl jättebra.
Ja, men precis. Så, det, men så nu har jag också tagit tag i det här. Så nu jävlar ska det bli tight.
Ja, gud vad bra. Och jag ska springa vårhuset med Tena imorgon.
Ja!
Så vi liksom knyter ihop allt detta. Jag funderar på...
Vi kniper ihop säcken kan man säga.
Vi kniper ihop säcken. Jag håller ju på och tänker, det är sånt här jag ligger och tänker på nätterna. Och inte kan sova. I natt låg jag vaken en timme. Så tänkte jag så här, undrar om vi kommer få ha tröjor där det står Tena eller någonting sånt. För jag, det är ju jag och en kompis och sen så är det ju fyra tjejer till som jag inte känner som är liksom... följer mig på Instagram som har tävlat om de här platserna.
Men kommer det inte stå på nummerlappen kanske?
Ja, det kan hända, absolut. Men då har jag kommit på vad de borde ha tryckt på ryggen. Med Tena i ryggen. Alltså vi har ju Tena i ryggen. Och i trosan.
Bra!
Var inte det lite fyndigt ändå?
Verkligen!
Men jag har inte sagt detta till Tena för egentligen vet jag inte om jag vill att det står på min rygg när jag springer.
Nej, eller så kan du ha, det kanske är lite långt. Men jag tänker att det står som är liksom till den personen som ska springa bakom dig.
Mm.
Och så då skulle den skylten vara... Tack vare Tena slipper du springa i mitt kiss.
Den vinner. Inte för att den var kort, den var ju ännu längre. Personen bakom hinner inte ens läsa när jag susar förbi. Jag ska vidare på fordret. Jag ska hälsa från dig Karin, för de känner ju dig på Tena.
Gör det, absolut. Hälsa från mig.
Underbart. Ja.
Men vad härligt, då är det hur... Är det 5 kilometer va?
5 kilometer och loppet heter Fun Run och där är jag tveksam, men jo, jag skojar. Det kommer bli kul, 5 kilometer, det gör mig bara på ren antingen vilja eller liksom på så här löpglädje att det ändå är så här stor fest.
Fast så kan du inte säga, för vissa människor, jag kan säga innan jag började springa, nu vet du fan, jo nu 5 kilometer skulle jag väl kunna ta mig igenom, men innan jag började springa, innan jag sprang tjej. Ruset, nej vad fan heter det, tjejmilen.
Tjejruset, det var något helt annat. Där sitter man och dricker sprit.
Jättebra.
Jag var med på det här.
Ja, men jag kommer inte ihåg något. Jag hade sånt jävla rus. Nej. Men då skulle jag aldrig kunna ta mig igenom 5 kilometer. Bara på ren vilja ska jag säga.
Du har rätt Karin, jag ber om ursäkt att jag säger så.
Ja. Ja,
för det, du har helt rätt.
Mm.
Jag tror man får extra energi av den typen av sammanhang. Men runt kommer, om man inte har några liksom problem med gång eller sådär, så kommer man förmodligen runt. Sen behöver man inte springa. Det är lite det jag menar.
Nej, precis. Exakt. Nej, men så är det, absolut.
Ja. Och det har jag skrivit. Jag har skrivit det till de här tjejerna som är... De verkar faktiskt inte vara så oroliga. Det är nog mest jag som är orolig. Eftersom de är inte oroliga nu känner jag att det här kanske är sån här, du vet, swimrun-typer. Du vet, såna riktiga sega jävlar.
Oh.
Så jag är lite orolig för min egen skull. Så jag försöker peppa dem och bara... Vi kommer inte vara först, men vi kommer ha roligast och sådär. Och de svarar inte på det. Så jag känner att egentligen kanske mig jag...
De bara, klart vi ska vara först.
Det är det jag känner. Det kanske är mig själv jag försöker peppa på det här grejen.
Ja, men det var ju när jag sprang tjejmilen. Mm. Jag var ju så trött och jag hade ju aldrig sprungit hela mitt liv. Alltså jag hade ju tränat jättemycket inför det här loppet. Mm. Men innan dess hade jag ju aldrig sprungit en meter liksom. Så jag fick ju verkligen så här, jag började träna med att springa i en minut, gå i fem minuter, springa en minut. Alltså vet, jag fick verkligen börja från steg noll. Mm. Steg ett kanske man säger också. Men, och jag var ju så jobbig under det här loppet. Jag var ju så här, woohoo, kom igen tjejer! Och jag hade inte ens någon att springa med. Utan jag skrek ju åt alla som var runt omkring och så här, kom igen nu publiken! Nej, men... Och det var ju bara för att peppa mig själv. Nej, jag var jättejobbig.
Du trodde att du var någon programledare där för hela loppet.
Ja, men jag var tvungen, för annars, jag var så här, vad fan, heja på oss. Annars kommer jag lägga mig ner och börja gråta snart. Ni får liksom, ert jobb, ni idioter som står längst, heja på oss, för fan, vi är ju grymma liksom. Så, ja.
Ja, men gud vad rolig du är, Karin.
Ja, yeah. Men det hjälpte, det funkade. Jag tog mig runt, jag sprang hela milen.
Det är faktiskt helt otroligt. Om man inte har sprungit någonting innan och ändå liksom tar sig runt en mil, det är långt.
Mm. Fråga hur mycket jag har sprungit efter det.
Hur mycket har du sprungit efter det?
Inte en meter.
Jo, men det har du ju, för du har ju till och med skrutit och jo, att du har sprungit med dina... Nu ser jag igenom dig här med din granne och du var så himla trevlig att prata och var så jättebra kompis och allt vad det var.
Oj, ja. Du hör ju vad överdrivet det var.
Och du hör ju sur jag är för att du tycker om att prata.
Varför är du arg på mig? Vad har jag gjort?
Nej, men jag är bara arg för att du tycker om att prata när du springer. Det tycker jag bara är idiotiskt och därför blir jag arg.
Okej. Men nu kan jag säga, nu skulle jag inte klara av att springa. För både jag och Niklas, vi går runt som grannen i bäck här hemma.
Jaha, har ni nackspärr båda två?
Vi har nackspärr båda två. Jag har fått nackspärr av att jag sovit i olika sängar. Bland annat i en 1200-tals säng.
Nej, jag tror, nu måste jag säga, jag tror det är andarna där inne. Som Theo hade märkt.
Kanske. Vet du vad Niklas har fått nackspärr av?
Nej, men det är väl också andarna? Nej.
Nej, nu ska jag berätta för dig här. Min älskade, vältränade, 44-åriga make kom hem igår från jobbet med nackspärr. På grund av att han hade för tajt skjorta och för tajt slips.
Då, nej, nu, då är det inte bra. Han ligger inte på en bra välträningsnivå.
Jo, men det är ju det. Han är för vältränad. Han är för biffig för sin skjorta.
Nej, men bra. Seriöst, han skyllde på det.
Mm, men orkar få nackspärr av att ha skjorta och slips. Ja, men det är så. Vänta. Niklas?
Ja, skicka hit honom.
Kom.
Skicka hit honom.
Jag snackar om dig. Ja, han jobbar hemifrån halva dagen här idag. Så då ska han fan få bli ut.
För att han kan inte röra sig, eller? Nej.
Exakt. Det är det på frågorna.
Hallå?
Hej, Niklas!
Vad arg du är.
Hej, Vivi.
Är du arg på mig, Niklas?
Nej, jag är inte arg på dig.
Nej, bra.
Varför ska jag vara
nej. Han är nej. Antagligen arg på mig eftersom jag outar honom här i podden. Och lovat att aldrig prata om honom. Jag säger bara såna här grejer.
Karin har berättat att du har varit med om en mycket allvarlig arbetsolycka igår.
Ja, det är hårda bud alltså.
Berätta.
Arbetskläderna, de... Nej, men jag drog på mig den jävla nackspärr igår. Jag vet inte varför riktigt. Men en bidragande orsak i alla fall kan vara att jag hade en ganska tajt skjorta och en tajt slips.
Så det här är så
jag hade svårt att röra mig.
Det är så roligt.
Det är så jävla... Är det just för att den satt så tajt så att du inte jag kunde inte. Vrida dig?
Jag vet inte. Det är tufft att vara EU-byråkrat.
Ja. Ja, och vi kan konstatera att vi är fan inte 20 längre. Nej. När man får nackspärr av att resa, onda andar ger en nackspärr och man har för tajt skjorta.
Vad är nästa grej då? Är det så här tennisarm av att du så här har signerat för många så här EU-dokument?
Ja, det skulle kunna vara. Skriv du för många papper.
Skriv
inte. Gå och skriva för många.
Det är underbart.
Drar hälsenan på grund av att man har gått med kopiatorn många gånger.
Så kan det vara.
Gud, vad är vår värld på väg?
Vi får ta det lugnt helt enkelt.
Ja, det är det jag säger, när man är över 25.
Det är tufft, det är tufft det här.
Vad duktig du var så kommer ihåg vad det hette.
Ja, men det är bara för att det låter så sjukt tråkigt. Det är därför jag kommer ihåg.
Jag är som du vet, när jag har svårt att sova så säger jag så här: älskling, kan inte du berätta vad det är du jobbar med igen? Och så får jag Niklas och då somnar jag. Nej, förlåt älskling.
Nej, men vi säger alltid snälla saker om dig och Anders i podden, det vet du det...
Ja, jag vet. För det mesta i alla fall.
Det här avsnittet behöver du inte lyssna på.
Nej.
Jag hoppar över det avsnittet. Men vad bra, men kul att höra från dig. Lycka till, snacka på ni.
Ja, men det är samma. Hej, hej.
Okej, ha det gott. Hej.
Hej då.
Det är roligt när våra män är med i podden. Alltså. Det måste de vara oftare.
Jag vet. Ska vi ha ett paravsnitt snart?
Ja, men det kan vi faktiskt ha. Bra idé. Det har vi aldrig haft. Eller har vi haft det? Ja, det har vi. Men det var då de inte fick säga någonting. För vi tyckte att de inte hade något roligt att säga. Och sen själv började vi skälla på dem och säga: skaffa en egen podd om ni vill prata.
Men tänk dig, fy fan vad tråkig podd om bara Niklas och Anders skulle ha en podd.
Nej, men då hade de fått bjuda in oss i varje avsnitt, det säger jag.
Ja, de ska vara glada att de har oss.
Ja, men det säger jag till Anders hela tiden. Jag vet inte om han inser sin lycka.
Jag säger det till Niklas också, men han lyssnar inte. Så jag vet inte.
herregud. Men du, kan inte det vara nästa veckas sanning? Så skadade jag mig i jobbet på något konstigt sätt.
Ja, eller bara så skadade jag mig.
På ett konstigt sätt?
Ja.
Okej, det är bra. Så skadade. Vi lämnar det lite mer öppet, men det ska ändå vara ett konstigt sätt. Så skriv inte nu så här, jag ramlade på en isfläck eller någonting. Utan det måste ju vara något mer speciellt i så fall.
Nej, men som du har trillat ner i en isvak, då kanske du inte skadade dig i och för sig. Jag har gjort en kullerbytta, brutit nacken. Ja.
Är det roligt?
Nej. Ursäkta.
Det var väl inte så himla roligt.
Är det roligt? Tycker du det var roligt? Tycker du det?
Roligare än att ramla ner en isvak och få nackspärr av en kullerbytta. Det klarar ni faktiskt.
Ja, jag är ledsen att det var mitt bidrag. Ja. Ja, ni får vara bättre tydligen.
Ja. Så skicka in nu.
Du är så hård.
Ibland är jag hård, men jag är också väldigt mjuk ibland. Det är bara du som inte ser när jag gör det.
Jag får aldrig uppleva det. Ja. Men du, vi kör dagens sanning.
Ja.
Det har blivit dags för...
veckans
sanning.
Den här veckan ska det handla om mejl. Era konstigaste och knäppaste mejl som ni har skickat eller som ni har fått.
Precis. Har du skickat eller fått något konstigt mejl någon gång?
Inte vad jag kommer på. Alltså jag har ju skrivit så här kuk och sånt istället för kul. Men det är ju inget, det är liksom, det var ju en felskrivning. Mm. Så nej, jag tror inte det. Har du gjort det? Är det klart du har gjort? Berätta.
Nej, men det jag kommer på, det är ungefär samma sak som när jag skrev. Det var någon som skrev det här. Jag kan skratta fortfarande när jag tänker på att du skrev att du skulle komma på en fest och ha med dig en häst och inte gäst.
Just det.
Det är faktiskt ganska roligt. Men inte sådär, jag kan inte komma på någonting när jag har skrivit. Jo, men det har jag sagt innan. Jag skickade ju ett mejl när jag dejtade en kille i Lund. Jag hade haft torka hela första året, alltså inte ens pussat en kille när jag pluggade i Lund. Och sen så hade jag hånglat lite med en kille. Och så skulle jag skicka det till en kompis och skicka ut till alla i min adressbok. Det var inte kul.
Åh, herregud.
Det var en jobbig känsla.
Nej, det förstår jag.
Och skröt liksom också med en sån grej. Det är ju bara pinsamt hela grejen. Usch, vad jag skäms när jag tänker bara...
Det är ju som sån, folk som skickar ut så här nyårsbrev.
Ja, just
det. När de gör en summering av året som har gått. Hej, detta har hänt i mitt liv senaste året. Mycket nöje.
För det bara om en specifik kväll liksom, med en kille. Nej.
Och folk bara, okej, god fortsättning.
Ja, men folk svarar, det var ändå lite roligt, de hade ändå lite humor. De svarar lite så här, ja, bara, åh vad roligt att höra. Alltså du vet, lite så, de fattar ju att det blir fel allting.
Ja, exakt. Gud. Men ni som lyssnar, ni har ju varit med om desto mer saker. Här har vi en till exempel. Och detta handlar om ett brev, inte om ett mejl. Men ja, och det kanske inte riktigt var till henne. Du får lyssna. Min mamma och pappa bodde utomlands i många år. Jag tog hand om deras post med jämna mellanrum. Pappa hade fått problem med något av sina konton på banken, så han bad mig åka upp och kolla en extra gång om jag hittade något i brevlådan. Och tur var väl det. Och också tur att jag precis hade pratat med mina föräldrar. För där låg ett brev om att min pappa hade blivit dödförklarad.
Nej, nej men gud vad hemskt. Ja, tur att hon hade pratat med dem, för annars hade man ju bara så här, shit vilken chock.
Ja men exakt, det var ett jäkla meck att ordna upp det där för honom. Kul nu i efterhand, men kanske inte precis då.
Men hur är det möjligt?
Nej men jag vet inte, det måste ha liksom att han blev utskriven ur landet kanske när han flyttade utomlands och sändat till någon som har missuppfattat det lite. Att de har liksom, han har blivit utskriven från jordelivet istället.
Där kan man säga att vi har fel person på fel arbetsplats. Om man liksom har en uppgift. Man bara, ja, han är nog död.
Ja, död. Som stämpel.
Jag ser framför att han säger, vad heter det? Stämpel, du vet, som han jultomten har på julafton. Stämplar den här dockan i rumpan. Okej, kom några. En sån där det bara står död och bara puff.
Oh,
nej, gud vad hemskt. Inte jag, men min man har i flera år fått fotoalbum delade med sig från en man via mail. Detta hände för första gången för 4 år sedan. De 4 första gångerna svarade min man och informerade personen om att han skickat fel. Men mailen med fotoalbum har fortsatt komma. Det är väldigt mycket cykelsemestrar som min man får ta del av. Han har ingen aning vem denna människa är.
Men det är ju jätteroligt.
Och så just att personen inte då, alltså kan ju uppenbarligen skicka mail, men inte då läsa när han får mail.
Läsa mail?
Nej, kan skicka men inte läsa. Det är ju jättekonstigt.
Verkligen. Men ändå trevligt ändå att se att folk har det bra på semestern.
Ja, precis.
Jobbar som enhetschef på en akutmottagning och hanterar därmed rekryteringar. Fick en spontan ansökan av en person som skrev ett mejl jag sent kommer att glömma. Hon skrev att hon sökt över 10 000 jobb men aldrig fått ett enda på grund av avundsjuka då hon är så vacker. Hon gjorde också en intressant och högst irrelevant kalkylering av hur många timmar hon lagt ner på att just söka jobb. Hon skrev en del annat också, men avslutade med att länka till sin hemsida som var mycket suspekt. Hon blev aldrig kallad till intervju. Jag vill ju inte känna mig ful inför hennes vackerhet.
Nej, men herregud. Men lilla vännen, hon fattar inte varför. Ja. Jag tycker nästan, alltså det är ju någonting som inte riktigt...
Det är lite synd om henne.
Ja, som inte riktigt stämmer där.
Men ja, shit.
Mm. Jag fick ett mejl från socialtjänsten 76 mil ifrån mig som talar om att jag har uteblivit från ett möte angående att jag sökt ekonomiskt bistånd. Ingen aning om någonting.
Jag fattar ingenting. Kan du...
Kan jag först är så tyst i 3 sekunder? Jag bara fattar att du inte...
Kan du ta allt igen?
Det var en kvinna som hade fått ett mejl från socialtjänsten, alltså långt bort, 76 mil ifrån henne, som skriver, du har uteblivit från ett möte gällande att söka ekonomiskt bistånd. Och det var ju såklart inte till henne.
Nej.
Hänger du med?
Ja, nu hänger jag med.
Ja, det var det.
Kanon. Okej. Okay. Ja. Tack.
Gud vad flamsig jag blev nu, förlåt. Okej,
okay. Det är så kom. Jag trodde att... Okej, okay. Jag vet inte vad det vill ha för reaktion.
Nej, inte jag heller. Det kanske var konstigt att jag tog med den. Men okej, det gjorde jag i alla fall.
Jag tar den här. Min sambo skickade ett mejl när vi bara hade dejtat i några månader från ingenstans med en länk till en enkät. I enkäten skulle jag rata hans personlighet, utseende, matlagning, klädstil och så vidare från 1 till 10. Sen skulle jag svara på frågor om vad han kan göra bättre och om jag skulle kunna rekommendera honom till en vän. Så sjukt konstigt, men kul. Han är så påhittig.
Men detta är alltså hennes nuvarande sambo. Så det var mer på skoj, eller?
Ja, det hoppas jag. Annars är det jätte... Men samtidigt så är det ju väldigt fint att känna så här... Jag tycker om dig jättemycket. Finns det någonting du tycker att jag skulle kunna förbättra så att vi får en ännu bättre relation? Det är ju jättefint att säga.
Ja, det är fantastiskt fint. Men det är ändå... Man kan också fråga om man vill.
Ja, absolut.
Men jag håller med. Det var ju jättefint.
Mm.
Jag fick ett mejl från en ensam granne där han berättade om sina problem i pungen. Den var svullen. Och då frågade jag så här, kan du berätta lite mer om det här? Okej, och det här svaret fick jag precis nu, så det har jag inte läst. Jag vet inte om det är roligt eller tråkigt eller konstigt, så är ni med?
Okej.
Det här är en äldre man som bor i huset bakom oss. Hans fru har Alzheimers. Nej men gud, nu börjar jag skratta. Det är bara för att jag är så orolig för vad jag ska läsa här nu. För det, jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Och fick i somras flytta till ett boende. Så han har bott kvar ensam. Och han är säkert lite extra ensam. Och dricker lite extra vin om kvällarna. Nu hon gissar bara när han sitter i sitt uterum. Förlåt, gud. Okej, jag fortsätter. Så en kväll hade han skrivit ett mejl till mig för att meddela att han skulle resa bort. Så vi skulle hålla ett öga på hans hus, som vi brukar göra. Men den här gången var det ett lite längre mejl med information om hur han mådde och hur hans fru mådde. Och då skrev han ordagrant att han hade problem med sitt underliv och att han hade en extremt svullen pung som nu var under utredning på vårdcentralen. Jag läste detta helt urvaken på morgonen efter och fick läsa om det flera gånger innan jag faktiskt fattade att det stod så.
Oj.
Ja. Nej, men det är ju, ja, han hade kanske ingen att prata med om hans fru hade Alzheimer, så ville han bara liksom lufta den här pungen. Nu inser jag att det var lite dubbel betydelse. Ja, det var inte meningen att jag skrattade. Det är inte ni, det är jag.
Ja.
Kan man säga.
Här är en tjej som har skickat ett mejl och avslutat mejlet med tack på förhud. Istället för att skicka tack på förhand.
Den var ju ganska bra.
Strax efter min 40-årsdag fick jag ett mejl som löd: nu kan vi meddela att det finns en plats på äldreboendet Solfjärden till dig.
Jag älskar det, läste som bostadsrättsföreningen kolhuvudet eller vad heter det?
Kolroten. Nej, kolsallad. Kolsallad?
Nej, kol
roten.
Senapskålen. Hur kunde jag glömma det? Anders har möte med dem ikväll.
Oj, hur går det för dem? Hur går det för tanten?
Nej, det är ingen tant. Hon är ung, hon är yngre än vad vi är, tänkte säga. Det är nog fel. Hon är nog i din ålder, skulle jag säga. Hon, det går framåt där i...
Vadå, är hon ung? Eller du menar inte att jag är ung?
Ja. Det var ju precis det du menar. Hon är i din ålder, ja.
Nej men gud, jag har sett framför mig alltså en 87-årig dam.
Ja, det kan man kanske tro, men det är det inte. Det är en ung, eller en tjej i sin bästa ålder, kan man säga.
Okej. Okay. Jag kan avsluta med en då, för nu har vi hållit på hur länge som helst med att snacka skit. Mm. Detta är lite mer felskrivning kanske än ett konstigt mejl. Men hon skriver så här: skickade med signaturen hormästare istället för hovmästare.
Istället för hovmästare, eller vad säger du?
Ja, men det är klart att det är hovmästare, inte hovmästare.
Hovmästare är det.
Jag tänkte att det var så som bytte skor på hästar. Nej men alltså på riktigt. Nej men gud, ja, nu måste vi avsluta. Hejdå. Hovmästare, alltså herregud.
Det var det roligaste här. Att du missuppfattar hela grejen. Det var som armen, terrakotta-armen.
Ja, och vad var det med den här utten eller bäven, iler?
Tamillren.
Tamillren, men det var du.
Tamillren, det var jag. Ja, det är bra att man kan läsa. Tack för den här veckan. Tack och förlåt som vanligt.
Tack och förlåt. Och nästa vecka får vi prata båda två.
Ja, men det har vi ju gjort, herregud. Ja. Jag började starkt och avslutade starkt.
Ja, faktiskt.
Men Karin, hur kan jag ha glömt att gratulera till att vara i final i Sveriges mästerkock?
Ja, jag glömmer ju bort det hela tiden. Tack så mycket!
Nej, men alltså, det är så sjukt. Förstå, final. Alltså, du är ju verkligen så här, det är bara Michelin, eller vad heter det? Guide Michelin nästa.
Absolut. Det kör vi på.
Det kör vi på. Ja. Ja, men gud vad spännande. Det är så jättekul. Och,
ja, men vad gulligt. Tack.
Så missa inte att titta på det här nu. Det är alltså liksom grand finale och så är det våran Karin. Det är ju så spännande.
Ja. Och ni ser det, alltså final i Sveriges mästerkock VIP på onsdag klockan 8 på TV4. Mm. Eller så släpps det tidigt på morgonen på onsdag på TV4 Play.
Men jag måste ju fråga, vad tycker du om din motståndare? Är det en värdig motståndare?
Jag skulle inte vilja stå i final mot någon annan än Simon. Älskar Simon.
Ja, det är så.
Ja, ja. Spoiler alert förresten. Vi två i finalen, inte någon som har sett. Nu sa jag spoiler alert för sent igen.
Fasiken.
Ja, skitsamma.
Men jag måste bara fråga, är det så här liksom att ni nu typ är tjenis och bundis och bjuder varandra på middag stup i kvarten?
Om vi hade bott i Stockholm hade vi nog ätit middag med varandra varje dag. Men nu bor ju inte jag i Stockholm.
Precis, nu är det inte någon gång.
Nej, men det skulle faktiskt vara roligt, för man får ju aldrig äta varandras mat. Så jag har liksom inte smakat på någon annans mat.
Det är väl en jätterolig grej. Det är väl fantastiskt. Nu ser jag ett nytt så här upcoming så här följetong, att man liksom så här börjar hålla på typ halv åt hos mig och börjar laga mat till varandra och se varandras hem. Jag är supersugen på Camillas och Simons hus. Det ser ju fantastiskt ut. Ligger vid vattnet i Tyresö. Jag kan följa med.
Verkligen. Gud, vi har en ny program. Monopol! Eller säger man så? Där var det det. Ingen får ta den.
Det var det, absolut.
Ja. Men missa inte finalen. Nu måste jag verkligen sluta.
Ja, men då slutar vi. Bra, vi slutar på topp, som vanligt. Ta hand om dig och ja, vi hörs nästa vecka.
Ha det gött, alla ni som lyssnar, så hörs vi. Och ja, det gör vi helt enkelt. Puss och kram!
Puss och kram!
Hej!
Våra sanningar
med Vivi och Karin.